Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Halli hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom ryggen, en podcast som görs för under produktion av mig, Sebastian Mattsson. Och Bakom ryggen är podden där jag pratar bakom ryggen, som namnet skvallrar om, på en känd person eller en grupp eller ett fenomen eller whatnot, tillsammans med en inbjuden gäst. Och personen, fenomenet, gruppen är inte här och kan försvara sig. Det är grundpremissen. Här är programförklaringen. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig, så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Joakim Nyqvist, är: hur mår du egentligen?
Jag mår förträffligt, vilket kanske är lite motsägelsefullt eftersom vi ska prata bakom ryggen på något nu då. Men... Nej, men jag mår förträffligt. Tack för frågan.
Hur har din dag sett ut? Jag tror det kan vara intressant för lyssnarna att höra.
Det tror jag. Jag är inte riktigt säker på att jag delar den uppfattningen då, men jag har cyklat 5 mil i regn idag. Är det något du skulle stå ut med?
Varför har du gjort det? Nej, det skulle jag såklart inte göra.
Nej, iskristaller i novemberregn. Nej, det är ju mitt jobb.
Du jobbar som professionell cyklist?
Nej. Ja, yrkescyklist. Jag är cykelbud.
Du är cykelbud. Vi kan säga så här. Du är ju här i egenskap, inte bara av att du är kul att snacka med, utan också för att du är en arbetare. Och det vi ska prata om i det här avsnittet är den svenska medelklassen. Så det här är helt enkelt klass mot klass. Det är sanktionerat klasshat vi ska ägna oss åt. Och det var därför jag ville att du skulle beskriva en dag. För att jag vill att du ska visa upp dina kvalifikationer för varför du kan kallas arbetare. Om jag sa till dig, du vill inte arbetarklass. Hur skulle du då motargumentera för din sak? Vad är det som gör dig arbetarklass?
Ja, först och främst är det väl lönen då, som skvallrar lite om det. Sen har jag ju väldigt lite kontroll över mitt jobb. Alltså någonting som, om du tar ett kvalificerat yrke, så har ju en sådan person har ju, vad ska man säga, lite mer kontroll över sitt jobb. Va? Det är liksom, hur ska man förklara? Jag bestämmer ju inte så mycket över mitt jobb, va? Det är ju inte jag som gör det. Jag har inget budgetansvar, jag har inga underställda, inga undersåtar som jag bestämmer över, utan jag gör det jag är tillsagd att göra helt enkelt. Jag levererar något med ett kollektivavtal från Transportarbetarförbundet, så att det är väl solklar arbetarklass skulle jag vilja säga.
Ja, jag håller faktiskt med. Din bakgrund då?
Den är också lite annorlunda.
Där blir det lite mer grumligt. För då kan jag veta att du har pluggat på Chalmers till exempel, vilket förstör lite helhetsbilden.
Ja, det förstör väl illusionen lite om man har några 100 poäng från Chalmers. Och det roliga i det hela är ju också ditt uttalade hat mot arbetarklass. Nu tror jag inte att det är riktat exakt rakt mot mig på något personligt plan, men du föraktar ju arbetarklassen och det är ju ingenting som du hymlar med. Liksom. Det är ju aldrig någon som har... Du har ju aldrig liksom döljt det direkt.
Nej, min kommentar där är väl att jag ibland i frustration över arbetarklassen kan uttrycka mig lite väl, vad ska man säga, målande om dem.
Ja, lite föraktfullt så kan man säga.
Ja, vi kan ju återkomma till mig och min relation till arbetarklassen.
Det gör vi säkert, absolut.
Jag har pluggat på Chalmers.
Jag är sjökapten.
Du är sjökapten. Sen gick något fruktansvärt fel i ditt liv. Eller vad var det som hände?
Nej, det var inte så mycket fel. Det var väl bara det att konjunkturen svängde och under ett antal år så hade jag inget alternativ utan jag gick i land och jag har förlikat mig med att jag har gått i land efter 20 år till sjöss. Mm. Så att jag lever ganska enkelt. Jag känner att jag har mer livskvalitet nu. Kan ju dels bero på att jag är frånskild och har väldigt lite vad ska man säga, det här familjära ansvaret. Nu låter jag ju liksom lite grisig när jag säger så, va? Men jag mår betydligt bättre med mindre pengar om jag säger så.
Ja,
men konstigt nog så har jag mer pengar över än när jag tjänade som mest.
Mm. Ja, men det fenomenet känner jag också till faktiskt. Jag hade mer pengar över när jag gick på CSN än nu. När jag tjänar... Nu lever jag på föräldrapenning, men även innan när jag fick min fulla lön på 38,5 tror jag. Mm. Så det är intressant, det fenomenet. Men det är inte det vi ska prata om här då.
Det är absolut inte.
En viktig aspekt i det här också är att du bor ju inte i Stockholm eller Göteborg eller Malmö heller, kan man ju säga.
Nej, det gör jag ju definitivt inte. Däremot, jag har bott 10 år i Göteborg i både miljonprogram och lite sån här medelklass bostadsrättsidyll med landshövdingehus och grannar med en massa kompetenta människor med massa högskolepoäng och kvalificerade yrken. Och jag bara hatar det.
Ja. Och nu bor du?
Nu bor jag i Värmland. Jag bor i ett litet hus. Lite Petsson Findus hus. Knappt. Så att jag bor billigt. Det är väl en stor orsak till att man har mer pengar över. Tyvärr måste jag ju pendla till jobbet. Då, men det är... Nej, men jag bor enkelt. Jag bor nog på ett sånt sätt som du aldrig skulle stå ut med.
Vad är det jag inte skulle stå ut med?
Litet, enkelt och sen så tror jag att du skulle nog inte stå ut med att bo i Värmland.
Nej.
Jag tror det är nog den stora biten liksom. Jag
håller med dig. Ja. Alltså jag har ju varit en del i Värmland i och med att mina morföräldrar bodde där. Så jag har ju varit ganska mycket i Värmland. Men de bodde ju också i Arvika. Så det var ju i alla fall ett steg uppåt. Men nej, jag skulle aldrig bo i Värmland.
Nej, du ser.
Det skulle aldrig hända.
Nej, jag skulle aldrig vilja bo i Stockholm. Jag skulle inte ens vilja bo i centrala Karlstad. Jag får spunk av att bo i... Jag skulle inte klara av att bo i någon sån här hyreskasern. Va? Det skulle vara för mig liksom som att bo i någon statarlänga som står upp. Va?
Får du spunk? Är inte det där uttrycket som Pippi uppfann?
Det vet jag inte. Det är något som en annan har sagt sen barn eller i alla fall tidig ungdom när man helt enkelt flippar ur på något liksom och får spunk. Okay. Liksom. Annars så kan ju spunk vara något helt annat också. Liksom.
Ja, du är ju en öppen porrkonsument också som inte himlar med det. Nu men det kanske också ingår i arbetargrejen.
Nu fick du det sagt också. Det var, ja, det, jag undrar hur det här ska sluta. Ja.
Okej, men du cyklar på din cykel. Du cyklar på din cykel. varje dag. Och när du tar dina tramptag, om det är så det heter, på din cykel och du har iskristaller i ansiktet, då förgås du av ett hat mot mig, mot medelklassen, mot det vi representerar, vi som bor i Stockholm, vi som är liksom en förlängning av den centraliserade makten, som du ser det. Stämmer det? Stämmer det att du förgås av ett hat?
Nej, det stämmer inte. Det är väl att skatta din betydelse lite väl mycket, att jag skulle överhuvudtaget ens fundera på dig eller någon annan medelklassare under min arbetsdag. Ja. När jag kan tänka på så otroligt mycket annat. Mm. Så att under själva arbetsdagen så förgås jag inte av något hat. Jag är inte som en sån här gammal hamnarbetare eller SJ-anställd, va, som i något sån här 40-50-tal förgås av klasshat direkt. Även om jag kanske kan framstå som det ibland. Jag är hamnarbetare. Hur fan var du hamnarbetare också, både i Göteborg och Karlstad?
Ja.
Ja, så du ser, alltså jag har haft knega, så här riktiga arbetare.
Du är en genuin knegare. Jag tvivlar inte på det. Men okej, men vad tycker du? Vi kan börja med en sån öppen fråga då. Vad tycker du om den svenska medelklassen?
Ja, jag tycker vi definierar liksom vad fan medelklass är för någonting först.
Ja.
Det är ju lite så, det är någon slags socioekonomisk status som de uppbär, och där i den socioekonomiska statusen så finns det ju väldigt, väldigt, det är ju väldigt brett liksom. De pratar om över och under medelklass och såna här grejer, och det kan man säkert dela in i ännu fler, men du har väl ja, men först och främst så säger man väl det, att en medelklass då ska väl ha ett yrke som inte har någon form av kollektivavtal med LO liksom. Även om det finns en glidande skala där. Det finns ju de som är LO-anslutna som tjänar betydligt mer än
kulturarbetare.
Ja, men en kulturarbetare tjänar ju för fan ett Fodora-bud mer än ibland liksom. Så det är egentligen en dålig liknelse.
Ja. Nej, men jag fattar. Vad som helst. Doktorand.
Ja, det är ju kanske lite
en journalist. En journalist också. Journalister känner inte alltid så bra.
Nej, lärare skulle jag ändå vilja påstå. Ja, men jag i och för sig lärare, det är ju liksom ett eget förbund i och för sig, va? Och en universitets- eller en högskoleexamen. Men det har ju lite med lönen att göra, men sen har det ju naturligtvis med arbetsuppgifterna att göra, det här att du styr betydligt mer över ditt arbete. Du är en projektledare, chef och så vidare, va? Och det är absolut inget fel. Jag umgås ju med väldigt mycket medelklass. Känner många, umgås med dem och tycker väl att det är okej människor. Absolut. Men det är väl själva fenomenet, om man ser på medelklass som grupp, va, när det gäller konsumtion och den här ytan, den här jakten på status som förekommer hela tiden liksom, som kan
hur tycker du att den tar sig uttryck då, den här jakten på status? När blir du som mest irriterad på den?
Det, jag skulle nog vilja påstå att när man då i sociala medier ser någon jävla motljusbild, eller någon kronärtskocka i motljus, eller någon proseccoglas på en balkong i Medelhavet, där man hela tiden måste på något sätt lite, ja, men den ängslighet som finns där och vill gärna då att något märke ska synas på grejerna i sociala medier, va? Det är hela tiden den här statusen, och du bedömer andra människor utifrån i ägodelar och social status. Där är väl det största, vad ska man säga, kärnan till mitt klasshat, eller mitt hat mot den här medelklassen som grupp, va?
Men om jag får djävulens advokat då, finns det inte den statusjakten bland arbetarna, så att man jämför vilken bil man har, vilken grill man har, alltså att det är liksom inte isolerat till medelklassen just?
Nej, absolut inte. Det är, så är det ju. Det är klart att det står en massa lastbilschaufförer och fabriksarbetare och jämför Weber-grillar och såna här grejer som du säger. Va? Men, det, men det är ju något slags... jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Men det är klart att det är ju en jakt på någon jävla yta, status som de ändå aldrig kommer att uppnå. Liksom. För de kommer ju bara kunna uppskatta varandra. Liksom. Få uppskattning och status sinsemellan de här Weber-grillsägarna. Liksom. Medans då medelklassen har ju något slags... De står ju nära kapitalmakten på ett annat sätt, va? De står ju nära makten på ett helt annat sätt, va? En töntig grillägare i Filipstad, han har ju väldigt lite påverkan på samhället, liksom.
Alltså, en grej som jag har tänkt på, eller som säkert många har tänkt på kring medelklassen, det är ju att det finns en stor självmedvetenhet om just ens klasstillhörighet. Alltså att man har flera gånger... Man hör jätteofta eller ser någon från medelklassen skriva det här jag gör just nu, det är så jävla medelklass. Eller jag gillar den här filmen, så medelklass av mig. Medan man aldrig, när jag växte upp, för jag växte upp i arbetarklasskontext får jag ändå säga. Då hörde man aldrig någon säga, det här vi gör nu, det är så jävla arbetarklass. Man kanske sa, det är så jävla white trash möjligen. Men man sa aldrig så här, det här är så jävla arbetarklass. Men i Stockholm, där var alla som är medelklass påpekar hela tiden att de är medelklass och skäms lite för det. Låter det som? Det kanske är en falsk skam.
Det är nog bara en falsk, någon falsk bild de försöker att ge att de skulle skämmas för det här. För att deras önskan är ju naturligtvis att nå ännu högre i den här sociala statusen. Alltså problemet idag... Om vi går tillbaks lite så pratar man ju inte medelklass direkt eller underklass, arbetarklass och sånt, utan det var ju socialgrupperna liksom. Och det har man ju liksom, det sitter ju kvar än hos en del liksom, man kallar det för socialgrupp 3 liksom. Knegarna liksom och socialbidragstagarna liksom. Och så det är kanske den här socialgrupp 2 som skulle kunna betecknas som någon form av medelklass då, alltså tjänstemän, företagare, alltså för mindre företag liksom och såna här grejer då. Det kanske skulle motsvara dagens medelklass. Men jag har ju faktiskt läst på lite också.
Du låter som en jävla Gramsci-teoretiker här som kommer förberedd med massa snåriga definitioner av vad faktiskt arbetarklass är.
Ja, jag är inte så jävla förberedd. Jag har förberett mig 20 minuter inför det här. Jag borde ha gjort mer, känner jag nu. Men någonting som skiljer då så här, från tidigare är ju att de som är rika idag, de är ju så in i helvete jävla rika, va? Så att den här gruppen medelklass står ju nästan ännu längre ifrån kapitalmakten än förr, va? Och då har det ju blivit liksom lite grann, vad ska man säga, att definitionen för medelklass har väl förändrat sig lite då. Man liksom förklarar att det är mer...
Att det är mer kanske har med socialt och kulturellt kapital, eller inte
precis.
Att det i alla fall ingår i väldigt stor utsträckning i definitionen. Socialt, kulturellt kapital och också... eftergymnasial utbildning är väl en sån liksom parameter som man ofta lutar sig mot.
Det finns ju någon slags intellektuell medelklass, kulturell medelklass och så vidare. Jag menar, du kan ju vara en kulturell, liksom, som du, jag kanske kan tänka mig att du hör till en mer kulturell medelklass. Även om du kanske har en lite högre lön när du jobbar då, än vad vad en ordinär industriarbetare har kanske. Men definitivt inte mer än vad hamnarbetarna i Göteborg har. Det har du ju absolut inte.
Nej, men det eller någon som jobbar med VVS. Såklart att de...
Hantverkare, ja precis. Det kommer igen liksom en elektriker eller rörläggare. Liksom. Du kommer ju aldrig
på... De pissar på mig.
Som skvallertidningsskribent kommer du ju aldrig upp till de nivåerna. Det är ju inte då, va?
Men du, När nej, vi men pratar det om är, kulturella... Det... Ja, nej, ja. Okej, förlåt, fortsätt. Ja,
nej, det är lugnt, så nej, men det är ju så här, medelklassen säljer ju fortfarande, det är liksom, de säljer ju sitt arbete. Det är liksom vilken arbetstagare som helst. Men att de eventuellt har lite privilegier eller något som kanske hör till kapitalmakten på något sätt, liksom. Det är lite grann, lite kontroll över arbetet, makt över budget eller ja, bestämmande rätt. På något sätt chefar över någon då, va? Där har du ju någon slags medelklass som kanske inte har den här jättehöga lönen. De har inga inkomster av kapital. Och det undrar jag också om, fan, om inte många som den här medelklassgruppen, alltså de kallar sig ju aldrig socialister eller något, utan de vill gärna kalla sig någon slags kapitalister för att de sitter och bläddrar fram och tillbaka på börsen, va? Och köper och säljer aktier och fonder och såna här grejer och vill kalla sig kapitalister.
ISK, men de kan... och Avanza.
Ja, precis. De har ett ISK-konto liksom.
Ja.
Då tror de att de är kapitalister, men de säljer fortfarande sitt jävla arbete, va? Och är beroende av det. Så att enligt Marx definition så är de ju inte annat än proletärer egentligen.
Ja. Ja, ja, ja.
Ja, ja, men
det... ja, de är ju definitivt alltså de äger ju inte sina produktions vad ska man säga, möjligheter. Nej.
Nej, det gör de, nej, inte. Det gör de ju inte. Och som sagt, de har ju inte den här, ska man säga, reella makten i samhället vad det gäller. De är ju inte egenföretagare, men många är ju det, va? Men de flesta är ju någon typ av affärsområdeschef, mellanchef av något jävla slag och ägnar sig åt ja, inte fan vet jag, ölprovning, paddel och fula märkeskläder, va?
Ja, men det här jag vill komma åt. Lelle kallar jag dig. Du kallas Lelle förresten. Som ska vi säga till lyssnarna. Lelle. Men för jag vill att du... Vi pratar ju om den kulturella medelklassen och nu vill jag att du ser en person ur den kategorin framför dig, någon från söder, och så vill jag att du får gå hur långt som helst i dina fördomar. Vad ser du framför dig?
Ja, men vad jag ser framför mig, jag har ju mer respekt för en kulturell medelklass som är, så att säga, lever ett hyfsat normalt liv. Och inte på något sätt försöker att blidka omvärlden med status, någon form av ägodelar och status och den biten. Det har ju fan mer respekt för en sån människa. Liksom,
men jag vill ändå, vad ser du framför dig fysiskt och alltså rent utseendemässigt? Vad ser du framför dig? Tänk fördomar nu.
Ja, men är det en kulturell medelklass, då är det ju ingen som springer runt i pikétröjor och några svindyra brallor från något kreditmärke som jag absolut inte kan namedroppa eftersom jag är totalt oinsatt i det där. Utan jag kan ju se nästan något i gränslandet mot en hipster liksom, lite någon som inte bryr sig så jävla mycket om. Ja, eller så kanske de bryr sig jävligt mycket istället och springer runt i second hand och försöker att lajva någon slags kulturelit, jag vet inte.
Vad ser du för ansiktsbehåring?
Nej, men har de så jävla mycket skägg de där? Det är väl i så fall ett spretigt jävla skägg i så fall, och sån klenlämmad jävel, smal över axlarna, ser ut som en flaskhals liksom.
Det är exakt det här jag vill åt. Det är det här jag vill åt, det här föraktet.
Så ser ju inte bara kulturarbetare som ser ut så där. Ja, men jag är ju inne på ekonomikontor, såna här revisions- och redovisningsfirmer, IT-firmer och såna här grejer varenda dag liksom, och kör bud och post och skit åt de jävlarna, och där sitter den här som sagt klenlämmade jävlarna liksom, urlakade skelett, de skulle ju fan inte palla och gå i trappor ens, va?
Ja, just det. Det här är en väldigt intressant aspekt, att du går där som cykelbud in på de här kontorerna, in i fiendens domän och tvingas liksom möta dem. Hur känner du det då när du liksom är inne
jag har ju mött folk på både advokatkontor och typ av IT-kontor som kommer på en jävla elsparkcykel inomhus. Alla försöker att lajva något jävla Google-kontor, va? Då kan jag ju få liksom liten blodtryckshöjning, va?
Är det klassat du känner då? Det måste det vara.
Så det är ju så svårt, klasshat. Jag vet, jag tycker bara att det verkar vara så jävla tråkiga människor, alltså. Det är det.
Ja.
Och nu råkar ju de här tråkiga mjäkiga, klenlämmade människorna höra till just den här typen av socioekonomisk klass där med examen, lite högre lön. Och grejen är väl att en definition kan vara också att de duschar innan jobbet, jag duschar efter jobbet. Det är väl också en definition. Alltså, jag har ju jobbat fysiskt i stort sett hela livet förutom de åren när jag jobbade som befäl, va? Men även om det ingick en del fysiskt arbete där. Så, men vad fan, jag har ju jobbat på sjön i 20 år. Jag har ju haft fysiska jobb. Jag har jobbat hamnen. Inte fan duschar jag innan jobbet där. När jag kom hem ifrån Skarvikshamnen i Göteborg. Liksom, det stank ju diesel och bensin och kläderna. Liksom.
Här är en sidofråga. Har du någonsin sett någon försvinna till sjöss?
Nej, det har jag aldrig.
Trist. Men okej. Jag tänker så här kring just din relation till medelklassen. Jag tänker att jag ska komma in lite på min egen bara för att ha en fullödig bild. För mina föräldrar då, min mamma jobbar som mentalskötare och min pappa jobbar på Volvo Torslanda. Och jag växte upp i då Ödsmål som ligger 6-7 mil norr om Göteborg. Och där var det väl hyfsat, skulle jag säga, när jag gick i skolan och så fanns det en del lägre tjänstemän och så, men jag skulle ändå säga ganska mycket arbetarklass. Stenungsund, som Ödsmål ligger i anslutning till, är ju en stor industriort. Stad är det ju inte. Med Akzo Nobel och Borealis och så. Och gymnasiet där har ju en stor industrilinje där man mer eller mindre bara tar in folk och sen pumpar ut dem till Akzo Nobel och Borealis och så.
Så jag har varit mycket på. Jag har varit på Borealis och kört mycket kemikalier där. Och jag har gjort med båtar. Massa olika tankbåtar.
Men Så jag upplever ju att jag på något sätt är någon slags klassresenär. Men att jag då alltid, och det här tar ju emot att erkänna, för det här är ju liksom inte riktigt kompatibelt med min politiska åskådning. Men jag känner mig väl alltid lite för mer. Som att jag och min familj var lite för mer. För att jag läste ju ändå böcker och brydde oss om vilka filmer vi kollade på liksom.
Ja, men det var någon slags intellektuell medvetenhet fanns väl där ändå, va? Men du säger arbetarklass, jag är fullkomligt övertygad om att din mamma och pappa med de lönerna, de jobben de hade, du är född på 80-talet, va?
Ja, 87.
Ja, just det är ganska sent så, va? Men hade de liksom varit familjebildande, vi säger på sent 60, tidigt 70-tal, så hade ju de med sina jobb lugnt kunnat bygga en villa, va? Utan att, ja, nu bodde ni kanske i en villa där, va? Men alltså, de skulle ju lugnt kunna bygga den med den inkomsten de hade då, va? Bygga sitt eget, eget
60-talet, hem. 60-talet tänker du?
Ja, 60-70-tal, de hade jobbat på Volvo. Och vad jobbar morsan din med, sa du?
Alltså hon är mentalskötare som jobbade först på Lillhagens mentalsjukhus och nu jobbar hon på Mölndal.
Nej, men alltså de hade ju lugnt kunnat bygga sin egen villa, va? En jävla lösvirkesvilla liksom, med gillestuga och en massa jävla rum och dubbelgarage liksom, och kunna leva gott på det. Och kunna gjort det i ett område som idag är uteslutande, ska man säga, tillgängligt bara för de med väldigt, väldigt höga inkomster eller som har gjort bostadskarriär. Va? Så en gång i tiden så kunde de ju leva ändå rätt bra på de här jobben. Så att även arbetare kunde ju liksom, ja, om de nu ska kalla dem för arbetare då, va? Men de hade ju ändå lite bättre jobb liksom. De hade ju ändå kunnat leva ganska gott för 40 år sedan liksom. Idag är det skitsvårt liksom. De hade ju liksom inte, med de jobberna, skulle du börja jobba på Volvo idag och bilda familj med någon som jobbar inom vården, det är ju fan inte, det kommer ju aldrig ge en grundplåt för att få loss en villa i ett hyfsat centralt eller ett bra villaområde. Det går ju inte idag.
Nej. Så är det säkert. Jag kan inte säga att jag är en expert på bostadsmarknaden i Stenungsund och Ödsmål. Så jag har inte så bra koll på det. Men om jag får återvända till mitt favoritämne, alltså mig själv, så, så flyttade jag ju till Stockholm som 21-åring och hade ju som nästan liksom uttalad plan att jag skulle kasta av mig allt som hade med arbetarklassen att göra. Eller kanske inte så uttalat, men det var ändå så här att jag vill göra om mig själv, jag vill bli någon helt ny. Och det jag lockades av var ju typiskt medelklassiga grejer. Akademin och kulturen och allt det där. Samtidigt som jag ändå kanske ville behålla något slags, ja, men lite outsider-perspektiv. Som kanske aldrig riktigt lämnat mig. För det, jag kan fortfarande känna ett litet sting av klasshat när folk berättar om sina lantställen till exempel. Bara det att liksom, familjer har två hus, två hem, känns väldigt konstigt.
Ja, men det låter konstigt för mig också, och det är ju som sagt, jag kommer ju från arbetarklass, uppväxt med ensamstående morsa liksom, i alla fall ja, från 8 års ålder i alla fall, och, ja. Och har jag liksom aldrig haft, jag har ju aldrig åkt på några jävla resor eller någon sån skit som ungdom eller något sånt där, det fanns ju inte utrymme till, vi hade ju knappt bil liksom. Det är liksom, jag kan väl känna igen det där liksom, men att du vad är det du vill ha kvar utav den här liksom arbetarklassbakgrunden? Vad är det, nyponbuskar och tumbrorull, eller vad är det du känner du liksom saknar?
Nej, det är intressant, för det är liksom inte, det är inte såna grejer. Alltså kanske en del med kosten ändå. För jag har inte 100% övergett arbetar klassen kostmässigt, för jag har fortfarande väldigt underutvecklade smaklökar och behövs, jag gillar
mycket socker, mycket socker och salt behövs för att du ska vara tillfredsställd.
Mycket socker och sånt, jag avskyr mörk choklad, jag äter bara sockerstinn mjölkchoklad. Jag gillar snabbmat väldigt mycket, jag gillar tacos, sådana saker. Jag gillar inte jag gillar vanligtvis inte mat med någon inbyggd svårighetsgrad som man måste liksom vänja sig vid, eller att man behöver, vad ska man säga, med något slags motstånd. Jag vill ha min mat helt utan motstånd, helt enkelt. Nej, så det är väl det. Men sen tror jag också att jag gillar, och det här är ju också väldigt skämmigt, men jag har ju gillat att kunna lite sätta kompisar på plats genom att hela tiden påminna dem om att jag faktiskt kommer från arbetarklassen. För de får ju dåligt samvete av det, per automatik. Inte mina allra närmaste vänner, för de har sett igenom mig och kallar ut min bullshit nu efter alla år. Men relativt nya bekantskaper, de kan man ändå sätta lite på pottan. Speciellt när de, om man träffar någon vars pappa är förläggare och så berättar man själv att ens pappa jobbar på Volvo Torslanda, då har man ett övertag, paradoxalt nog, även fast man är i underläge. Men man har ett övertag i samtalet, så att säga. Att de kommer in och...
Men vad tror jag har när jag sitter med någon sån här kommunikationsstrateg och något annat sånt där luddigt, odefinierbart yrke liksom, och talar om för dem att jag har varit 20 år till sjöss, va? Då helt plötsligt spetsar de öronen, och så har man ju, som du säger, ett övertag där liksom. Fan, kom inte hit och gnäll på ditt jävla jobb liksom. Vänta du till du har spytt tarmarna ur dig i Biscaya-bukten liksom, eller... Ja.
Nej, exakt. Då kommer ju de skämmas över att de har de här luddiga senior manager communication consult tjosan titeln, och känna att de, det kanske också är, i vissa fall kan det också vara en maskulinitetsfråga, att de upplever att du är en riktig man i större utsträckning än vad de är, för att du har jobbat till sjöss och dragit i rep, som man gör till sjöss, jag vet inte vad mer.
Dragit i rep, hade jag haft det här nu så hade du fått en lavett i bakhuvudet. Men, ja, det
är väl det man gör. Det är det man gör, det sjöss. Man drar i rep.
Ja, absolut.
Exakt, medan de sitter på sina kontor då, vad du kallar dem, veklämmade och med flaskhalskroppar. Och då känner ju de såklart att fan, du är mer äkta.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Lite om sjöman. Klart de känner så. Min pappa var också sjöman faktiskt. Början av 70-talet.
Det har du nog snackat om.
Inte lika länge som du då. Utan han var det bara som... Han växte upp i Göteborg. Jag får intrycket av att i princip alla unga män på 70-talet var till sjöss.
Ja, nej, men det var ju enkelt. På den tiden var det ju, liksom, nu skulle jag säga, jag är ju född 73, alltså jag är 49 år, så jag är ju lite äldre än dig, va? Men ja, då början på 70-talet och säkert en bra bit till, så var det ju ändå ganska lätt att få de jobben. Va? Du kunde i princip gå till sjömansförmedlingen liksom, och så satt du där tills de ropade upp det, va? Och skickade ut det på någon jävla båtjävel. Och då fick du ju gå där som obefaren ljungman, va? Och ja, på sin höjd skala potatis eller något sånt skit liksom. Men det var i alla fall ett jobb du kunde få liksom. Det går ju inte idag, och det gick inte på 90-talet heller liksom. Tidigt 90-tal när jag började liksom, så man fick ju slåss för de jobben liksom. Det fanns ju inga jobb då liksom.
Nej.
Men jag tänker lite grann, du kommer tillbaka till det här med kosten här, va? Det är ju ändå också en sån här äcklig medelklassmarkör när de ska bli så jävla kostmedvetna, och speciellt också om de har gjort den här, vad ska man säga, lite resan också, kommer som du från någon slags knegarbakgrund eller en bakgrund där det var liksom falukorv, fiskpinnar och tacos. Tacos var ju inte jag uppväxt med, men
det var mycket halvfabrikat hemma, och det har jag försökt föra in även nu i min nuvarande familj då.
Ja, visst, stå upp för halvfabrikatet
verkligen.
Nej, men det är ju en markör annars då som gärna dyker upp i sociala medier då, att de gärna vill äta något speciellt och gärna något trendigt då, va? Och det här ska ju då förevigas på något jävla sätt i motljus, va? Det här är ju som typisk äcklig medelklassmarkör, så det bara skriker om det liksom. Men de bakar fan inte bröderna själva, utan de ska ju vara på något kredit jävla fik och köpa i sina mackor, va?
Men du ändå, Lelle, jag får inte tro att du bryr dig ganska mycket om mat också. Och jag har ju sett mycket matbilder från dig också.
Ja. Jo, det har jag. Men, ja, det har du. Men jag har fan inte köpt maten på restaurangen. Han har ju ofta gjort den själv. Det är ju det som är den stora skillnaden. Jag gör ju mitt själv liksom. Ser du en jävla macka från mig?
Det finns en matlagningstrend i medelklassen också.
Det gör det. Definitivt. Ja, absolut. Det gör det. Och det är okej. Det kanske jag är lite ängslig där. Jag är inte så mycket för halvfabrikat som du är kanske. Utan jag gör mer det här hantverket, enkla råvaror och den biten. Absolut. Så att där är ju lite ängslig. Men det är ju ett jävla hälsoperspektiv. Skulle jag ha levt på jävla halvfabrikat och käka mjölkchoklad och såna här grejer, så hade ju inte jag kunnat ha haft det jobbet jag har idag liksom, och cykla 25-30 mil i veckan plus min övriga träning kanske 10 timmar i veckan. Det skulle ju inte hålla liksom.
Ja, du är lite av en träningsnarkoman ju, ska
jag
säga.
Jag tycker träningsnarkoman är ett ganska tuntigt uttryck liksom.
Okej.
Okay. Ja, men vad fan, narkoman. Det är liksom, ja.
Okej, men du tränar mycket, det kan vi säga ändå.
Ja, men det är klart att jag gör det liksom, för att min kropp ska hålla ihop, och jag vill inte förfalla. Jag vill liksom inte vara det är ju bara att se det omkring liksom på, det spelar nästan ingen roll vilken samhällsgrupp du tittar på, vilken socialgrupp du tittar på, men rätt många i min ålder har ju rätt så stora magar och ja. Det är ju inte helt ovanligt med dålig hälsa, och jag menar, det är ju rätt billigt att undvika den skiten liksom.
Dessutom, men vad tycker du då om att medelklassen har anammat begrepp som till exempel fat shaming och vill att alla ska få se ut som de vill och att man ska få vara tjock om man vill? Att,
ja, men det där är ju, det är det också, men det där är ju någon sån här skit liksom. De säger så, ja, precis. För de har räknat, de har ju så pass mycket intelligens, va? För det är ju intelligenta människor de flesta liksom. De har ju räknat ut, de är ju skolade för fan, många har ju högskolepoäng liksom, och de är ju intelligenta nog och räknat ut att om jag tycker det här, om jag anammar någon slags av kroppspositivism, så kommer ju naturligtvis jag uppfattas som en god människa, någon slags godhetssignalering, signalpolitik i det hela, va? Och innerst inne så tycker de ju många gånger att de här överviktiga människorna är lata fetton som inte gör något annat än stoppar kanelbullar i truten, va? Det finns ett förakt bakom det där, och det har jag liksom, jag kan ju inte säga att det gäller alla, men jag har ändå mött några stycken. Jag har ju mött
när man är liksom på tumman hand, kan liksom titta på en tjock person och säga vilket fett.
Ja, men lite åt det hållet. Och jag menar, jag har ju dejtat vänsterpartister, alltså aktiva politiker på kommunnivå som sitter i nämnder, och de har ju då sagt till och med att skulle deras barns skola utvecklas till att bli en sån här jobbig skola, men ja, hur ska man uttrycka det, med vad ska man säga, demografiska utmaningar, ja, precis. Ja. Så skulle de utnyttja det fria skolvalet och flytta på barnen.
Men ja, du är inne på något där som är ofta, som medelklassen ofta beskylls för, att man har åsikter som något slags bara smycke för att se god ut, men sen bottnar man inte i dem. Är det något du också upplever?
Ja, men det gör det. Absolut. Ja. Absolut. För jag menar, jag kan ju se, som jag sa, jag har ju träffat jättemånga som hör till medelklassen då, man säger så, tjejer då, eller kvinnor, va? Och de har ju haft en riktig jävla, alltså kunskapen är grund, alltså. De har så grunda kunskaper i allting, va? De åker på trender, så de blir blåsta på trender, och de har ganska grund kunskap när det gäller det mesta, va? Och sen är den här lite dubbelmoralen, va? Det är ju aldrig någon med någon djup i det. Jag har ju aldrig träffat en sån människa med riktigt djup i.
Alltså en medelklass tjej med djup, det finns inte.
Några kanske finns, men de är få.
Ja. Men menar att, vad finns djupet då? Finns det arbetarklassen och överklassen? Eller finns det inga djupa människor alls? Eller vad menar du?
Nej, men den finns, men arbetarklass, ja, men jag vet inte vad man ska, jag skulle nog säga då att den här intellektuella, kulturella medelklassen, där är nog lättare att hitta någon form av djup, men de vill ju fortfarande, de lever ju fortfarande efter någon slags samhällsstatus, där de är beredda liksom av ren ängslighet liksom kanske ha en del åsikter som de egentligen inte bottnar i ändå. Jag är svårt att säga vart man återfinner de här. Liksom. Om vi ska prata djup så är det ju ändå liksom bara ett fåtal människor jag har träffat som har det djupet liksom, som jag uppskattar då, eller som jag har blivit attraherad av. Annars har jag ju liksom lackat ur efter 2 veckor på någon slags ytlighet. Och jag har ju även blivit liksom synad som utifrån mitt enkla liv då, va? Få ägodelar, låg lön, inget ISK-konto.
Det är inte gott nog för medelklass.
Nej, det är inte gott nog. Nej, precis. För det är ju så här också. Många av de här som jag har träffat kommer ju inte egentligen från den typen av klass. Utan de har ju liksom gift sig upp, är frånskilda. Och sen vill de ju naturligtvis då träffa någon som så här, kan fortsätta bära dem i den här sociala statusen då, va? Och så stöter de på mig, va? Och det är ju totalt jävla fel liksom.
Ja. Då känner du ett klasshat ändå. När du blir nobbad.
Jag blir inte nobbad. Jag känner ju själv. Det är ganska ömsesidiga känslor. Då, så att jag känner ju mig inte nobbad på något sätt. Utan jag känner ju bara liksom, men du kommer säkert att hitta någon finansiär. Någon som kan finansiera ett liv åt dig. Ja. Och betala dina prylar, va? Och dina fjantiga resor, va?
Mm.
Du kommer säkert att träffa någon sån, tänker jag. Så det är ju inte, det är ju sällan med någon, ja, ofta är det ju jag som har lämnat då, nu, när jag upptäckte det där liksom.
Det är intressant att, det där med kvinnor. Nu ska jag berätta en anekdot här i mitt liv.
Ja.
Så nu kan ni bänka er allihop. Lelle inkluderad. Nej, men jag pluggade ju...
Håll i hatten nu, ja.
Håll i hatten nu. Sitt. Vad fan är det Elander säger? Huka. Skitsamma.
Ja, skitsamma.
Skitsamma. Nej, men jag pluggade på journalisthögskolan. Och så var vi hade någon håltimme eller någonting. Och så var jag ute och spelade fotboll på Gärdet. Som är en stor gräsplätt för er som inte bor i Stockholm. Och så spelade vi, ja, alla i klassen typ spelade mot varandra. Och vid ett tillfälle då så fick jag en tackling från en tjej i klassen. Och hon var ganska liksom sportig av sig. Check tjej skulle hon kanske kallas i dina kretsar. Aktiv och så. Och då när jag fick den här tacklingen då, så föll jag till marken. Men jag var väldigt snabb på att studsa upp igen och visa att jag fick minsann inte ont för att jag blev tacklad av en tjej. Jag bara reser mig upp och går av det hur snabbt som helst. Jag skämdes ju för att jag just hade blivit tacklad av en tjej. Och folk skrattade åt mig och jag upplevde verkligen att de skrattade inte åt att jag blev tacklad av en tjej, för det säger var ingen skam i. Utan att jag hade just hoppat upp och visat min liksom sårade manlighet så tydligt. Och sen, några minuter senare, så blir min kompis Christian, som har medelklassbakgrund. Han blir tacklad av samma tjej. Och han sköter sig oerhört mycket snyggare. För han ligger kvar på marken och liksom ojar sig och säger: "Åh, du dödade mig nästan." Och det slutar bara med att folk skrattar med honom. Och då upplevde jag det där att det var min arbetarklassbakgrund som gjorde att jag inte fattade de sociala koderna riktigt. Och jag tror mycket har att göra också med att man som arbetarkille inte hade så mycket erfarenhet av blandade kompisgäng. Man umgicks killar för sig och tjejer för sig, medan medelklasskillar har umgått med medelklasstjejer hela sitt liv. Så det var ett sånt tillfälle där jag kände så här att jag har
Men då undrar jag då, den här andra killen nu då, vad heter han, så är det Christian?
Christian.
Ja, dejta han någonsin den här tjejen som tacklar han då? Efteråt alltså.
Nej, jag tror hon var ihop med hans kompis och att de senare gifte sig.
Nej, för annars så känns det ju som att han hade ju det här spelet, han hade koderna, han visste hur han skulle få henne så, ja, liksom få den här tjejen att känna sig lite grymmare då, va? Medans du bara liksom skakade av det där liksom och fattade inte vad som hände liksom. Då känner jag att då har det varit betydligt större risk då att, eller större risk, större chans för den här killen att dejta den här då, men uppenbarligen var hon upptagen redan då.
Jag tror hon var upptagen, men absolut, han hade haft mycket större chans. Om jag nu var, jag var inte intresserad av den här tjejen, ingen fel på henne, men det är bara inte. Men,
och här kommer signaturen Sebastian är bög. Jag hoppas att klipparen kan klippa in en sån grej där, men det kan han
du får väl sjunga det då. För jag har ingen sån stående signatur. Du får ju sjunga. Du får ju spela in en liten midi-trudelutt för att lägga in den. Nej, men min poäng är hur som helst då att jag, där kände jag verkligen, för jag hade ändå tänkt så här att jag smälte ju in ganska bra. Och att det är väl inga problem för mig, för jag kan liksom samma, jag har samma kulturella referenser som er. Jag har sett samma tv-serier, filmer, läst samma böcker. Typ. Jag kan liksom prata ert språk. Men där, i ett ögonblick där jag inte riktigt hade kontroll över situationen, där slank det igenom något gammalt som jag trodde var begravt, men som fortfarande fanns kvar i mig. Och jag minns att jag var väldigt bitter efter det här, för jag gick runt och tänkte så här att nu framstår det som att Christian är så mycket mer jämställd och bättre feminist. Men jag vet ju att jag är ju liksom, kan ju mycket mer om feminism än han kan. Men i praktiken så såg det ut som att jag var någon jävla fake macho kille som inte kan ta att jag blir tacklad av en tjej. Och då gick jag faktiskt inte att vara liksom arg på min egen bakgrund, typ att jag liksom, ska jag aldrig kunna lägga av den här delen av mig? Ska jag alltid hemsökas av den? Ska den alltid finnas i mig?
Du gick runt och var arg på din bakgrund, och du, andra människor kunde säkert se att du var arg, men de trodde ju bara att du var sur för att du blev tacklad av en tjej. Men så gick du i själva verket i något slags självförakt för din bakgrund där. Det är rätt hedersamt av det liksom.
Nej, eller är det det verkligen?
Nej, men alltså, du blir ju inte sur för att du blir tacklad av en tjej liksom.
Nej, alltså, och jag tror också idag, nu när jag, här har jag bott i Stockholm i, låt oss säga 3 år. Nu har jag bott i Stockholm i 13 år. Hade jag betacklat med en tjej idag så hade jag liksom legat kvar och gjort Christian-grejen och sagt, du dödade mig nästan, jävla våldsamma kvinna. Alltså jag vet att jag hade gjort det idag. För jag har lärt mig.
Du har lärt dig om det sociala.
Det är väldigt intressant ju.
Ja, men apropå det här med, alltså, nu är inte det här riktigt jävla anekdot, va? Men har du någonsin sett ett riktigt äkta medelklasspar gräla någon gång då? Alltså något så jävla tragiskt. Det är ju som att se en jävla högstadielärare lära upp någon jävla störig särelev i sjuan liksom. Men nu är det faktiskt så här att det var ditt ansvar. Det är ju lite grann som den här, jag vet inte om du har sett den här serien nu som Vuxna människor. Felix Engren.
Alltså den filmen, Vuxna människor.
Nej, den går ju som serie nu på 4:an då, och finns ju på TV4 Play, och jag tror den finns på C-more.
Men var inte det en film med, vet du, han Fredrik Lindström också?
Nej, men det var en film, från början. Men det är ju Felix Engren har gjort en serie nu, jag vet inte, 8 avsnitt. Men det är så där jävla härligt medelklasspar liksom, som där växer ju föraktet ännu mer då när man ser den här killen då, och det. Men det jag tänker liksom, och ser det är som när de grälar, det är som att kärringarna, de går fan i barndom liksom, försvaret de har liksom blir ju det här, ja men jag glömde ju, jo men det var ju faktiskt ditt ansvar, istället för att kanske använda uttryck som andra, som riktiga människor gör när de grälar, va? Nej, fy fan, så jävla skriker tråkiga människor, alltså. Ja, men skrika, men man kan ju liksom fräsa till i alla fall liksom. Inte stå där och läxa upp sin partner som man borde med någon jävla högstadielärare eller någon jävla syokonsulent, va?
Jag vill att alla lyssnare noterar också att Lelle nu sa kärringar, inte som ett statement, utan det var liksom helt bara en vanlig del, eller en oremarkabel del av hans vokabulär.
Ja, och det tycker jag också är en markör. Alltså, ja, visst. Självklart.
Skulle jag komma in på Expressen och säga, ja, min kärring skällde på mig i morse, då skulle det vara över. Då skulle jag bli inkallad på möte, typ.
Ja, men om jag säger så här då, vilket är ditt största problem då, om Farsi får reda på att du har kallat henne för kärring, eller att dina kollegor hör att du kallar henne för kärring? Jag skulle nog vilja säga att du har ett större problem hemma än vad du skulle ha på redaktionen.
Då hittar de mig, mina kroppsdelar i 4 olika delar av stan, tror jag, efter det, kan jag säga, om hon får höra det. Då är det över. Så är det.
Men det är så tragiskt att höra dem. Det är så tråkiga människor, fy fan alltså. Det finns ingen dynamik liksom. Det är som att lyssna på P4. Nej, jag vet inte. Det är generellt sett tråkiga människor. Jag bara vill säga liksom. Det är ju samma, man är i ett gäng. Nu umgås jag ju mest med folk som håller på med idrott, tränar och den sortens människor. Och det finns ju naturligtvis, det är ju en överrepresentation då, eftersom medelklassen är ändå liksom lite medveten om hälsa och den biten. Så är det ju bara, va. Och jag märker ju direkt skillnad liksom, vad det gäller jargong, humor. Det är nästan så att fan, de vågar ju inte. Och som sagt, jag har ju dejtat en jävla massa så att säga äkta medelklasskärringar, vad jag på väg att säga. Och det är jävla, de är så tråkiga att ligga med. Fy fan.
Det här ska vi stanna. Varför är de tråkiga att ligga med? Berätta.
Nej, men alltså, det finns ju ingen dynamik. Det är ju ingenting. Det är släck lampjävel liksom. Lägg på täcket, va. Det finns liksom, det är ingenting. Det bästa som du kan träffa, om du någonsin överhuvudtaget hamnar i den situationen jag har varit i och du ska träffa en människa, så ska du ju naturligtvis träffa någon som är frånskild, som har varit gift med en tråkig gubbe, va? Mm. Och är så jävla svältfödd på sex att hon håller på och krevera liksom. Mm. Men det är ju så att hör de då till den här så att säga suburbia klassen liksom, lite grann de här som försöker lajva Hollywoodfruar eller influencers och sån här, den sortens medelklass, då kommer de kommer att vara tråkiga. Ja, fy fan.
Var går deras gräns? Vad är det sjukaste de är villiga att göra då?
Nej, men det tycker jag inte vi ska ta. Jag tycker det är liksom att dra ner din podd faktiskt, om man skulle gå över någon sån gräns och börja diskutera.
Nej, det är bra.
På detaljnivå liksom.
Det är bra att du har koll.
Det skulle jag nog vilja påstå.
Det är bra ändå att du kliver in när jag tappar omdömet.
Ja, men det tycker jag faktiskt att du tappar omdömet lite. Och det hade, tycker jag inte du ska göra här. Utan
nej, jag ber om ursäkt.
Kan vi hålla till våra privata konversationer och sånt. Så kan jag
då, där, om jag, någon, jag får inte skaffa Patreon för Simon Schipper Svensson. För han hatar Patreon. Men om jag någon gång skaffar Patreon, då gör du och jag ett Patreon-avsnitt om medelklasskvinnors sexvanor.
Absolut, det kan jag ha 2 timmars program om. Alltså. Absolut, det finns liksom inget som hindrar det. Liksom.
Men när du träffar de här medelklassmänniskorna då, vi pratar inte sexuell kontext nu utan allmänt.
Ja, men sociala möten. Så
sociala sammanhang. Vad känner du dig obekväm att säga då? Eller vad censurerar du hos dig själv? Är det några ord? Du skulle inte säga kärringar, kan jag tänka mig.
Nej, men det är klart jag inte gör det. Alltså, jag kan ju vistas i möblerade rum. Så är det ju bara. Jag funkar ju liksom. Annars så skulle jag ju inte vara ordförande för en triathlonförening och umgås med den sortens människa. Va? Mm. Så att det är klart att jag kan uppföra mig. Hur för fan ingen jävla... Ja, jag vet inte vad jag ska likna det med.
En barbar. Du är ingen barbar.
Nej, jag är ingen barbar. Nej. Jag är barbar, ja. I alla fall
vad är du censurerar hos dig själv? Om vi kommer åt det, är det att du kommer på massa roliga skämt i huvudet hela tiden, men så tänker du, nej, det här är liksom städad medelklass, de är för trista, det här kan jag liksom inte säga.
Ja, men absolut, på humorsidan så kan det ju vara så, absolut, att man censurerar sig själv lite där. Och det behöver ju inte vara töntiga skämt, alltså den här typen av gubb negar skämt liksom med könsgrejer och sånt, utan det, jag menar, ta bara stand-up-scenen idag liksom, den är ju liksom i många ögon brutal, va?
Ja, den.
Ja, men det är ju bara så att i ett sånt sammanhang så har du någon slags inofficiell överenskommelse att här skämtar vi om allt, va? Det är ju liksom, här skämtar om våldtäkt, pedofili och så vidare och sex då, va?
Ja.
Men det är klart att jag inte kan sitta och göra det i de sammanhangen liksom. Det gör jag ju inte.
Men du kan du göra om du träffar andra cykelbud eller andra i arbetsklassen. Känner du att det är betydligt friare?
Ja, eller det är andra människor som jag har en nära social relation med naturligtvis.
Ja. Och då känner du så här att nu kan jag säga kärring. Här är det okej för mig att säga kärring.
Ja, och sen som sagt, jag hänger ju lite med en tjej nu som är högskoleutbildad och har kvalificerat jobb inom läkemedelsindustrin och sånt. Men jag fann hennes humor och hennes skämt skulle ju förmodligen få både dig och ditt sociala umgänge och om inte rådna, så åtminstone kräkas lite grann i munnen liksom.
Ja.
Så att det beror ju på vem man umgås med liksom. Det kan ju naturligtvis vara en advokat, va? Men om man umgås så här på privata premisser liksom, så, och känner varandra, det är ju en jävla skillnad liksom. Men nu framstår ju jag som någon jävla lantis liksom, som bara har kiss och bajsskämt i huvudet, men så är det ju inte liksom.
Nej, men jag fattar vad du menar, och det är ju onekligen så. Alltså, jag minns när jag hade en bekant från den gamla tiden, här några år sedan, hemma hos mig i Stockholm då. han hade kommit upp från, han bor kvar i området i Bohuslän. Och så kom han upp och ja, det är trevligt. Och så kollar vi på filmen Expendables. Och så skulle han beskriva en av karaktärerna där som spelas av den här killen. Fan heter han? Skitsamma, jag kommer inte ihåg vad han heter. Svart kille. Och så säger han plötsligt N-ordet. Och jag får en sån chock liksom, för att det är så jävla avlägset att någon av mina medelklasskompisar skulle säga det. Inte ens, det spelar ingen roll om hur liksom fulla eller höga de skulle vara. De skulle liksom aldrig droppa det ordet bara sådär. Men för han var det liksom ingen stor grej. Jag minns att jag sa till, fast jag sa till ändå på det här lite skämtsamt, men så kan du inte säga. Alltså, att jag blev liksom inte arg. Jag markerar inte så, men jag sa ändå liksom på ett ganska mjäkigt sätt. Medelklassigt sätt säkert.
Ja, du vill säga medelklassigt, mjäkigt, så sa du ifrån. Nej, men inte ens jag säger det ordet. Men det beror ju lite på, alltså det är ju inte av någon slags, vad ska man kan säga, någon social status så sett, utan det är väl helt enkelt att jag säger det inte.
Nej.
I alla sammanhang.
Men du kanske får höra det. Det är väl inte otänkbart.
Nej, det är sällan jag får höra det. Men i rätt sammanhang. Men i vissa sammanhang så är det väl klart att jag kan uttala ordet naturligtvis om det handlar om någonting. Men oftast handlar det ju bara om att man pratar om Lasse Brandebys gamla tv-serie Rena Rama Rolf, där de så att säga använder detta ordet så sent som sent 90-tal eller om det är tidigt 00-tal. När han och Robert Gustafsson gör en scen, det kan ni söka på YouTube, ni som inte har sett den scenen, där det är Tukan, Rena Rama Rolf Tukan kan ni söka på då, va?
Ja, jo, det här, jag vet vilket klipp du pratar om, jag vet mycket väl.
Ja precis, det var inte ju, så jävla länge sedan.
Nej, men det där måste ju ändå ha varit på gränsen till att det blev icke-okej. Alltså, det här, när kom Rama Rolf? 95
ja,
kanske?
Men, nej, inte 95. Man säger någon gång i slutet på 90-talet, där är det någon gång. Men inte så, det är inte så långt tillbaka som alltså 95. Liksom. Det är det ju inte. Va?
Men det var ju ändå, det är ändå sjukt. Va? Så det, jag hade köpt om det var 80-tal, men det här var ändå sent 90-tal. Så det är ändå rätt extremt, kan jag tycka.
Det är liksom, men det är precis i gränslandet där förmodligen, där från att det var okej till att det var icke okej. Alltså det var något jävla vakuum där som de hamnade i liksom, så att det gick igenom. Och, 3 månader senare så kanske det inte hade gått igenom, jag vet inte. Men det är just,
men det är
det
också, liksom. En grej som är intressant där är ju att Rolf är väl spårvagnsförare.
Nej, riktigt knäckare.
Och hans bästa vän Nisse är väl rörmockare. Så är skämtet då kanske att, om vi ska vara snälla mot seriens manusförfattare, skämtet kanske är att nu skrattar vi inte åt den svarta killen, utan åt de obildade arbetarna som använder det där ordet. Vilka idioter.
Ja, men så kan man ju också tolka det lite grann liksom, kanske.
Nu är jag kanske för snäll mot serien. Det kanske mest bara är roligt att en svart kille blir kallad så. Det kanske är det som var humorn. Men det är onekligen så att Rena Rama Rolf var ju en serie om två. Det var väl en slags remake på The Honeymooners, som är en amerikansk sitcom från 50-60-talet. Med, vad heter han då? Jackie Mason, kan han heta så?
Namedroppar här. Försöker det bli någon jävla Kalle Lind i de här sammanhangen nu, eller?
Ja, men han hade ju tagit det här. Han hade gjort, eller var det Jackie Gleason? Jackie Gleason, tror jag. Jackie Mason, tror jag, är en annan. Hur som helst. Själva upplägget för Rena Rama Rolf var ju att de ska ju vara arbetare. Det är inte så att direkt att, här, att Rolf tar en sommarkurs i grekiska tragedier på Göteborgs universitet.
Nej, det hade ju inte varit trovärdigt att han hade gjort det liksom, med Göteborgs dialekt och allt. Det går ju liksom inte. Du kan ju inte göra en karaktär från Göteborg som har någon typ av intellektuell och kulturell höjd. Det går ju nästan inte. Det finns ju en anledning till att Albert och Herbert kommer från Göteborg, va?
Ja. Samtidigt som det är ju lite weird, för det finns ju såklart ett akademiskt Göteborg och det finns ett kulturellt... Alltså Majorna, Ja. I och för sig lite mer. Majorna är väl lite mer fortfarande, har kvar sin arbetarprägel lite mer än till exempel ja, men Söder.
Nej, Majorna har inte kvar någon jävla arbetarprägel utan det är ju, för jag har ju bott där själva. Och ja. Det är ju bara liksom, där har du medelklassen, lajvar medelklass. Eller lajvar arbetare. Ja, precis, av något slag. Lova.
Vad tycker du om det då? Vad tycker du om det?
När man, ja, men det är ju sånt som, sånt gör mig ju riktigt förbannad liksom. Det är, fan, sluta klä er som luffare va?
Ja.
Nu går ju de flesta runt i funktionskläder från Revolution Race eller något sånt där, eller på, om de ska vara ännu kreddigare då, så går de och köper svindyra fjällräven i moderna funktionsmaterial då. Den där jävla konsumtionshetsen som ändå finns liksom bland medelklassen, och det är ju så, de konsumerar ju så in i helvete va, och det är väl bra då, för då håller de ju de här, den här eviga tillväxten på positiv tillväxt och så här va.
Ja.
Men jag tycker ju att vi klarar oss utan den skiten liksom. Sen är det ju sån här det.
Men finns det, om jag ska vara djävulens advokat då, konsumtionskritik, är inte det också ganska medelklassigt? Skulle du inte säga det?
Att alltså, det är möjligt att, att det finns en viss kritik emot det så att säga, utåt sett, eller vad ska man säga. Men då, där, återigen, de bottnar ju inte i det, för de konsumerar ju sin i helvete va? Det är resor till Alperna och det är resor till solen. Och så klagar de på att jorden blir varmare och varmare va? Men ändå åker de till andra, och flyger de till andra länder för att det är det varmare va. Så det medelklassen står ju för en stor del av den skiten liksom, och konsumerar fordon och datorer och telefoner i något så kopiöst. Men det gör ju arbetarklassen också. Så är det ju. De konsumerar ju bara en sån plastskit som de köper på Dollar Store eller Ullared eller något sån här skit va. Så att
du känner ett förakt mot arbetarklassen också.
Mitt konsumtionsförakt, det sträcker sig nog ta med fan över hela samhällsskalan alltså. Socialbidragstagarna till liksom den övre adeln va. Så är det ju. Jag har ju ett jävla hat mot konsumtion va. Sen så slår ju alla de här jävla subventionerna så jävla fel många gånger va. Jag menar, varför ska vi ha klimatbonus på dyra elbilar som ändå folk
den försvinner ju
köpa.
Nu
den försvinner vi idag eller imorgon eller vad fan det är. Men vad fan ska vi ha det? Det är ju egentligen då är det ju så här, vi som inte kan köpa de här, vi får ju finansiera deras jävla köp va. Och det kan ju göra mig helt jävla vansinnig och ge mig en halvsides förlamning. Och ta med elpriskompensation som slår då va? Det är de som konsumerar mest el är de som får mest i kompensation va? Och de som konsumerar mest el, de gör det ju sällan för att huset läcker, utan det är ju naturligtvis för att det står något jävla spabad och kokar på verandan, och de har förmodligen för stora hus och så vidare då va? Och ha pengar och skulle egentligen kunna satsa på att spara energi istället, liksom energisparande åtgärder. Sluta med sina jävla bubbelbad och sån skit va, och kanske så att säga, förbättra bostaden på något sätt eller förminska den eller vad fan som helst va. Det är ju folk som, ja men låt säga som en annan som bor i ett draget hus va, som ändå har det ändå rätt bra nu då, men som jag har investerat i energisparande åtgärder i det här lilla huset då va. Men det är ju sådana som en annan liksom, som behöver den här, ska man säga, bonusen, klimatbonus. Jag borde fan få klimatbonus för min dieselbil liksom, för att jag menar liksom det är ju skitdyrt och elen är ju skitdyr också va? Och så det är ju sådana som en annan som borde ha det här liksom lite mer, men de som får mest utav det. Det är ju samma med RUT och ROT. Jag har ju varit förespråkare för RUT och ROT va? Jättemycket och påstått att det har gett en så jävla mycket nya jobb va? Men jag är ju överbevisad av forskning och vetenskap där också liksom, att det har ju fan inte gett så jävla mycket nytt. Det ger inte så mycket till statskassan, utan det är ju egentligen bara ett jävla
subventionerar övre medelklassen.
Ja, men det är ju det är som ett jävla apanage till dem från staten liksom.
Ja. Ja, du, jag gillade den här vänsterradikala sidan hos dig. Konsumtionskritik, ilskan mot RUT. Det tycker jag är en bra linje. Du ska hålla.
Ja,
är du Jan Myrdal kanske?
Ja, jag önskar nästan.
Du gillar ju sex lika mycket.
Ja, precis. Han var, men du, det var ju en riktig jävla porrnisse, var det inte det?
Jo, absolut. Jag är ju,
han var...
han var läst. Säkert någon sån hans där... sista bok var ju otroligt mycket knull i. Alltså. Ett andra anstånd heter den, så jag kommer inte ihåg. Ja, mycket sex.
Ja, det var nog en tom sån han ist ut i fingerspetsarna, det tror jag.
Ja, absolut, absolut. Men duktig på att skriva ändå.
Förmodligen. Jag har inte läst någonting eftersom jag är inte så bevandrad i den sortens kultur.
Nej, men Jan Myrdal kan jag rekommendera.
Är det väl man kanske skulle läsa något? Ja,
ja det tror jag. Ska vi se, jag gillade ju vad fan heter den? Samtida bekännelser av en intellektuell, heter det så. Kan jag verkligen rekommendera. Och nu senast läste jag hans barndomsskildring. Lite ojämn, lite pladdrig, men väldigt kul att höra om hans hat mot Alva och Gunnar Myrdal. Mycket kul. Ska vi runda av här då, Lelle?
Ja, vi rundar av med att en kulturmedelklassare sitter liksom och lovordar arbetarklasslitteratur.
Ja. Ja. Men vem fan ska annars göra det? Arbetarklassen läser ju bara skit. De läser ju bara Läckberg och den här jävla kvinnan som skriver om en mäklare som löser brott. Är det det jag ska sitta och snacka om då? Det är
nej, fy fan. Nej, men bespara med det också.
Nej, men en mäklare som löser brott. Kan du komma på en sämre premiss?
Ja, men det kan jag faktiskt. Jag har ändå läst en del av de här jävla deckarböckerna. Och det, jag menar, under många, många år liksom. Och mina år till sjöss gjorde man ingen annan än plöjde såna här dåliga jävla deckar. Och det finns ju, jag kommer inte ihåg vad författaren heter, men det var ju någon jävla antikhandlare i Gamla stan som löste brott till exempel.
Ja.
Och, det, och då, på den tiden, nu kommer jag inte ihåg vad fan författaren heter från Göteborg där. Ja, skitsamma, men han skrev ju om någon snut i Göteborg. Men det var ju också en sån här grej som kunde göra mig totalt jävla vansinnig när han skulle beskriva en snut då. Han var, drack väl sån här jävla östeuropeiskt klosteröl, lyssnade på vinylskivor, och det var naturligtvis den kreddigaste jävla jazzskiten du kunde hitta, eller klassisk musik, va? Och så är vi alltid vinkännare och bor i någon jävla femrummare på Vasagatan i Göteborg då, vad som den här handlar. Och fan, min bild av en snut liksom, det är alltså han käkar falukorv och han åker hem till den jävla Mexitegervillan
Och skriver något rasistiskt på Facebook.
Nej, det tror jag. Gör snutar det.
Ja, eller nej, de vågar väl inte, men de vill.
Ja, jag vågar, alltså jag har svårt att tro det. Att det är klart det finns, va? Men nu pratar jag kanske mer om snutar som är någonstans här 45-50 år. Liksom. Det är falukorvsmackor och de åker till Mexitegervillan och så lyssnar de på P4 och på sin höjd kanske lite mellomusik, va? Men de sitter ju fan inte och spisar vinylplattor med Chet Baker eller någon sån här skit och dricker något jävla suröl från något kloster i Transylvanien. Det håller de ju inte på liksom. Utan det är ju bara en fantasibild. De vill ju lite grann som Jan Geo som skapar en superhjälte för att han vill vara den där liksom.
De lever snarare Lelle-livet. De går hem. Hur ser en typisk kväll ut för dig då? Du åker hem, du tar en öl.
Men jag dricker ju för fan inte.
Pornhub. Nej, eller vad gör du?
Jag dricker väl inte. Jag dricker väl nästan aldrig öl. Jag dricker någon gång på helgerna ibland, så där kan jag ju ta
Men jag ville måla upp en bild av en arbetarklass ikväll. Så kan du... Som avslutning, beskriv en typisk arbetarklass ikväll som du ägnar dig åt.
Nej, men den blir ju egentligen inte arbetarklassig eftersom jag ofta då häckar på gymmet eller är ute och tränar och springer eller cyklar liksom efter jobbet. Du kan ju tänka att jag cyklar på jobbet och det första jag gör när jag åker ifrån jobbet är att jag fortsätter att cykla. Så att det är inte alltid det är så jävla arbetarklassigt då, va? Men annars visst, någon dag i veckan så händer det väl att jag åker hem och bara slänger mig i soffan och kollar på någon jävla B-serie liksom. Det är väl klart att det är. Men sen är det ju så att jag är lite småkreddig. Jag hade ju faktiskt en podd en gång i tiden som handlade om just jazz och swing från 30-40-50-talet.
Ja, just det är sant.
Ja, precis. Och undrar om jag har kvar den skärmdumpen, för K. Svensson uppskattade den väldigt mycket på sin tid.
Fint. Men vad hette den då, så ifall folk vill leta
Den? Den finns inte kvar, för den finns inte kvar på den låg ju på... Och vad fan heter det, SoundCloud där, va? Men det ligger inte kvar där, för jag orkar ju inte pröjsa för att alla avsnitt ska ligga där. Utan på den tiden heter den ju Lennartssons frestelser, tror jag. Så en bytte jag namn på den till Karlssons frestelser. efter att jag separerade och sån där skit.
Ja, just det. Just det. Det
där, men det var ju väldigt kultur, för det var ju liksom nästan mer folk i redaktionen än vad det var som lyssnade. Liksom. Jag tror inte jag kom upp i mer än kanske 400-500 lyssnare per avsnitt eller något sånt, den pika liksom.
Ja, men det är ändå, det är ett bra gäng.
Ja, men det är som ett kulturprogram i P1 ungefär. De har väl liksom 500 lyssnare, ja, kanske.
Ungefär. Eller Elis Brås podd ungefär där. Men
tusen tack Sebastian.
Ja, tack själv Jocke Nyqvist, Lelle kallad. Ha det så bra, kära lyssnare, så hörs vi snart igen. Hej.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.